Du är inte infödd Haningebo när du kom hit som helt ung man i 27-årsåldern, vill jag minnas. Du är född, du är värmlänning, ja.
Ja.
Född i, jag har nog gjort vissa noteringar här, i Visnum i Värmland. Du har så många andra tagit realexamen som privatist från studier i Katrineholm. Du har gått Vilans högre lantmannaskola. Allt det här är riktigt. Vi ska kolla det här nu. Och haft ditt första jobb som kontrollassistent, som så många andra framstående män i det här landet. Och kom sen 1932 till Västerhaninge som prästgårdsarrendator. Det var väl ett ganska hedersamt att bli prästgårdsarrendator vid så unga år. Hur gick det till egentligen?
Ja, det var svårt att få jobb 32. Jag hade varit kontrollassistent då i 2 år. Och det är ju ett jobb som man tröttnar på, att flytta från gård till gård var dag och ligga var natt på ett annat ställe.
Mm.
Det fanns inget jobb. Vår far sålde sin gård där uppe vid Ekorsund. Och jag vågade inte hoppa på och ta den där gården, för jag har ju 2 systrar. Och där blir ju vissa ekonomiska problem vid ett sånt tillfälle.
Ja.
Det var ju en gård i alla fall, det där som inte... Det var 140 tunnland åker det. Och lika mycket skog och en 60-tunnland äng efter Mälaren. Så det hade blivit en skuldsättning som jag inte ansåg mig klara av. Därför så åkte jag ju runt i Västmanland, Uppland och Sörmland och tittade på gårdar. Det gick mycket bra att ta gårdar om man bara hade varit här. Jag hade kunnat fått tagit Brobyholms säteri där nere vid Åker i Sörmland, bara hade skrivit på inteckningarna av Sörmlandsbanken.
Jaha.
Men jag vågade inte. För vi kom dit, min far och jag. Det var stort kollegori, det var inspektorsbostad. Och det var herrskapsstall. Och det var så trädgårdsmästare och allting. Nej, nej, sa jag att far, vi åker, det här går jag inte i land med.
Mm.
Och då kom vi hit... Västerhaninge, det var billigt att ta. Jag vill minnas att jag gav 10 000 för de inventarier som fanns. Men gården var misskött. Det brukas väl ungefär 30 tunnland utav 120. Resten låg för fäfot. För det var ju på den tid så att pastoratet hade strängt taget inget att säga till om i fråga om sin prästgård. Det var ju länsstyrelsen skötte jordbruket och domänverket skötte skogen.
Mm.
Men sen så kom ju, det var väl 1934 års boställsordning som trädde i kraft då pastoraterna övertog förvaltningen. Och då vart det här att Stommar Jakobsson vart boställsvärd. Och prosten Proste var ju kyrkoherde och hade intresse av att få upp gården. Så jag täckdika ungefär hela gården. Utom de betna där nere bakom prästgården. För där var det syrsan och det var bra att ha ett... djuren torra år, för Nilsson i Fors sa åt mig, mina beten är röda, dina är gröna. Då det var torr år.
Är det gammal sjöävja där som...
Nej, det är sann. Aha. Men det kommer källor och sånt där ifrån åsen som slår upp.
Ja.
Och sen drar, ligger det blålerslager nere på från en meter och neråt.
Det är alltså området mellan Gullringskärret och Prästgården.
Ja, det hade jag, la jag inte beten 1934 och de låg kvar ända till nu.
Jaha.
Nu har de plöjt upp. Så nu finns det inga djur på Prästgården. Sen kommunen övertog gården, bytte med pastoratet, bytte till sig Ormstad och sen kommunen tog så. Nu är som jag tycker det är alldeles galet att de delar gården, en i Solsätra i Handen, har Nyttorp, Skärsvik och så. Gå åkrarna där hemma är lagda för Solberga. Mm. Husna står och förfaller.
Ja.
En fullt bärkraftig brukningsdel är sporerad.
Det var då på början på 30-talet, ja 32, det var lågkonjunktur då. Väldigt besvärligt i jordbruket. Det var väl ganska äventyrligt överhuvudtaget att ta ett jordbruk på arrende den tiden. Det var dåligt betalt för jordbruksprodukter.
Ja, det var det. Men det var ju ett billigt arrende.
Det var priser därefter också.
Ja, priset var ju därefter att sen det kostade pengar. Och täckdika gården, det var något som man inte såg. Men min far var med och vi gick och tittade på åkrarna och han sa mig det. Att här är det lättare jord. Den tar du lättare bukt med än om du tar en gård med styv lera att det får den i kultur.
Mm.
Men vi såg inte denna blålera som låg på under där och går i vågor. Som gjorde att det vart surhål överallt som måste skäras av och släppas ut genom systematisk täckdikning. Det var billigt att ta men det var dyrt att få det i ordning.
Jaha.
Och det var väl det som gjorde att jag var kvar. För att jag satsade för mycket pengar, annars var jag nog lyftig.
Jaha. Det var ju en ordentlig grundförbättring av gården det här. Du fick inga bidrag av pastoratet.
Pastoratet var enligt lag, arrendelagen skyldigt att hålla rör. Och det var ju sån här arbetslöshet så man fick 30% av arbetskostnaden i statsbidrag vid täckdikning.
Jaha, det är riktigt, man fick statsbidrag också.
Ja, vi tar vi täckdikning och som jordbrukskonsulenten godkände utav jordbrukskonsulenten godkänd kostnad fick man 30%. Den verkliga kostnaden, den var nog högre.
Du 1932, hur såg det ut här i Västerhaning i kyrkbyn då?
Ja, det låg ett stationshus där nere och bredvid det låg det två trevåningshus. Det ena var apoteket och det andra var Rosvalls.
Rosvalls, vad var det?
Ja, det var en affär. Det var där hade det väl varit arkiveri då det fanns en gång i tiden.
Jaha.
Sen bakom där låg ju Konsum, hade en låda kan man väl säga, en sån där, ja, som de byggde husen då på slutet på 20-talet. Det såg ut som en låda låg där hade Konsum sin affär. Bakom den låg en gammal kåk som vi kallar för Åkerlövs. Och sen låg Vält-Johan och Hjalmarssons och Sandhem. Sen fanns det inte mer, sen var det kyrkan. Sen var det
kyrkan, ja. Tingshuset.
Tingshuset låg där, men
Kapellansgården.
Kamplansgården fanns där, men sen var den där lilla gula stugan som Blomqvist bodde i låg vid Kaplansgården. Men sen fanns det ingenting, utan ja, bygdegården fanns där borta. Ja. Men däremellan, ute på det där villorna ligger nu, där tog den gården som inte, ja, det var Gustafsson i Ribbysgården sista, men det var, han hette väl Svensk, som arrenderade den. Han körde slottermaskin och tog högräset på det där tomtna. Albert Persson hade några bitar där bakom folkhögskolan där han hade potatis.
Jaha.
Det var åkerbruk ända in i byn.
Folkhögskolan hade legat, ja, de byggnaderna hade väl funnits ganska länge. Vad var det de hade använts?
Ja, när
folkhögskolan kom.
Det hade varit provincialläkare, bostad där uppe.
Ja.
Jag tycker ju för min del att landstinget raderade bort något som jag råkade säga till riksdagsman Birkin. Jag river bort en pärla i Västerhaninge, för jag kan inte med den här nya byggnadsstilen. Det här gymnastiken och den där huvudbyggnaden mitt framme, det här gamla, ska vi säga att det var 1800-talsstilen.
Mm.
Den tyckte jag passade bättre in än de här moderna byggenskapen. Jag hade helst sett att landstinget hade rustat upp.
Mm. Det var väl funktionsbetingat, får man väl tänka sig, att man byggde på det sätt man gjorde.
Det påstås att det var ekonomiskt billigare.
Mm. Ja, det var vad som fanns ungefär. Sen var det då Åbygård, förstås prästgården och arrendatorsbostaden. På andra sidan Tungelsta vägen fanns alltså ingenting.
Jo, där hade vi Målskog.
Ja.
Och sen där nu, där, ja, där det här hyreshusbebyggelsen börjar, vid den här björktrekanten.
Mm.
Där bodde provincialläkaren Erik Tretow.
Ja.
En vit villa. Den köpte ju kommunen in, så där hade vi byggnadskontor innan vi fick. Innan vi fick vårt kommunalhus byggt.
Jaha, ja, just det.
Och sjukkassan var där på nedre botten.
Det fanns en förlossningshem där också.
Det var en kort period innan vi i kommunen köpte det. Och det var efter Tretow, så var det förlossningshem. Ja, hur många år var det? Var det 10 år?
Mm.
Sen drogs ju det där in. Det är små förlossningshemmen. Det har varit en ny giv från landstinget.
Ja.
Men sen bortom där så bodde ju en villa. Och sen längre bort där hade vi Rosén med sin handelsträdgård med 3-4 växthus.
Jaha.
Och sen längre bort var det idrottsföreningen hade sin bollplan. Och sen kom Granebo vårdanstalt in i tallskogen där borta.
Mm.
Och sen hade vi ju villorna där i Norrskog. Men bakom Hedlunds, eller som vi säger nu, eller där Volvo, eller vad de har kontor där, bakom det rätt upp, där var det åkrar och så där, som hörde till Ribby.
Mm.
Så där skördas och plöjdes det.
Ja. Det var alltså inte särskilt mycket till samhälle då, men ändå så hade Västerhaninge vid den tiden utkristalliserats som något av centralort i Södertörn, i den här delen av Södertörn i varje fall.
Ja, vi hade ju doktor och apotek.
Mm.
Veterinären och landsfiskalen satt i Tungelsta. Sen hade vi de där villorna bortåt Håga. Där fanns ju stora tomter med vissa villor som nu har blivit förtätat, och det där gamla bebyggelsen är väl riven till stor del.
Ja. Sen ett tag blev det väl Tungelsten mera fick karaktären av centrala ort i kommunen. I varje fall befolkningsmässigt.
Det mesta var ju i Tungelsta beroende på den industri som vi hade där, trädgårdsmästerierna. Så mesta folket, och det var väl i Tungelsta. Kommunalfullmäktiges sammanträden hölls ju stenliden i Tungelsta. Men kommunalkontoret låg i den där röda kåken som låg här vid järnvägsbron. Var först jag kom, då satt ju Enqvist som kommunalkamrer ensam i ett rum och skötte hela kommunen. Sen efter några år så kom det en socialassistent och hjälpte till, och sen kom det en kassörska tillika kommunalassistent, som det hette.
Så att det första kommunalhuset du minns, det låg där vid järnvägen och järnvägsbron in vid nuvarande infarten till centrum, eller hur?
Ja. Det var tre rum och kök på nedre botten, och där bodde kommunalkamrer Enqvist, sedermera kommunaldirektör.
Ja.
Sen var det två rum uppe på vind. Där var kommunalkontoret.
Jaha.
Och det var
vad var det för personer som ledde det kommunala livet på den då du kom hit och började att orientera dig i kommunen? Det är väl alltid så att det är vissa som man kommer ihåg.
Ja, då var det ju J.F. Jansson, var kommunalnämndens ordförande. Han var ju handelsträdgårdsmästare i Tungelsta, representerade bondeförbundet. Sen var Allan Andersson, han var ju kommunalfullmäktiges ordförande. Riksdagsman, var Socialdemokraterna. Sen Emil Cederlöf. Han efterträdde J.F. Jansson som kommunalnämndens ordförande. För högern det var det ju häradsdomaren Otto Jakobsson i Gryt. Och landshövding Carl Gabrielsson. Det var de som ledde. Sen hade vi ju inom Socialdemokraterna Einar Hultman, sedermera ordförande i kommunalföreningen. Och det fanns väl Kalle Seger, också socialdemokraten, gammal hederlig grovarbetare som flös åt mycket prat. Det var jag tål inte att höra det där bjälet, sa han en gång. Men han ville ha ord och avsked. Och så har vi Levin, trädgårdsarbetare där hos Gustav Andersson i Rosgården. Det är också en frisk kar. Jag kommer ihåg honom då. Det hade kommit en kungörelse ifrån Kunglig Majestät som fordrade kommunalnämndens beslut att den skulle tillämpas, och Levin sa nej. Och jag viskade över bordet åt Levin, ja men det är ju kunglig kungörelse. Det ger jag 17 i avslag, sa Levin och begärde votering. Han vart ensam, och Levin han konstaterade att vi var ena skitar.
Jaha. Var det i fullmäktige detta?
Nej, i nämnden.
Det var i nämnden, ja.
Det gick väl till fullmäktige sen.
Ja.
Jag bara trodde att han hade missuppfattat, så jag skulle försöka viska.
Det har varit fullmäktige förstås i den här socknen så länge du minns.
Ja.
Du vet inte när fullmäktigeinstitutionen kom till?
Nej, det gör jag inte.
Det var nog... väl ha varit någon gång på 20-talet.
Ja,
det var... kom Österhand i 1919, det vet jag.
Det får det låta ha varit. Jag vet inte.
Ja, det har ingen betydelse. Det finns ju andra källor att man kan få reda på det. Ja, du... vi ska väl i fortsättningen ägna oss i huvudsak åt din verksamhet som kommunalpolitiker. För du blir ju så småningom ordförande i kommunalnämnden. Kommunalordförande, som det heter då. Du kommer rätt snart in i politiken, antar jag. En ung ambitiös man som du var. Vilka var dina första lärospån som politiker här?
Ja, jag kan ju säga det att det bildades ju en högerförening här, jag vill minnas det var 34. Och sen då, jag var väl ständig suppleant i vissa, eller som en suppleant på landstingslistan och stod långt ner på fullmäktigelistan. 30-talet här för Västerhaninge, får man väl säga, var ett bra. Vi hade ett gott ekonomiskt läge genom det att Wennergren köpte Häring och Mantor skrev så här. Han betalade hälften av kommunens utgifter.
Ja, det är ganska fantastiskt.
Vi hade kunnat sänkt våra nu kommunala utdebitering till 3 kronor. Men det är kararna som satt i styret, de gick ner till 5 och passade på att rusta upp och göra vad som de tyckte var lagom. Och de var också rädda för att han skulle flytta, så de ville inte dra på och höja utdebiteringen heller, utan där. Jag kom ju in sen kom ju kriget och då ändrades ju mycket. Det första jag kom in, det var ju här i kyrkan. Det var rektor Lindgren slutade, gick i pension vid folkhögskolan, han var kyrkvärd. Han fick förtroendet utav kyrkorådet utse sin efterträdare. Och det märkliga var ju att han utsåg mig. Det var ju rätt dramatiskt, får jag säga. För jag hade råkat blivit hemvärnschef 43. Jag skulle utses utav kyrkorådet till kyrkvärd första kyrkorådet 1944. Och det kyrkorådet skulle hållas i sakristian före gudstjänsten. Och just den här söndagen drog rikshemvärnschefen på det första rikslarmet för hemvärnet. Och jag var hemvärnschef. Det hade fallit nysnö. Och det var krig och inga bilar. Ja, larmet kom ju vid 7-taget på morgon. Och samling var det för Tungelstagruppen vid Tungelsta gamla skola. Kommunal kontrollant att gubbarna kom och var utrustade. Det var Gideon Wollmer, far till Gösta och Jan Wollmer. Och här uppe i Åby samlades Västerhaningegruppen, vem jag hade till kontrollant, det har fallit med minne. Men sen hade vi samaritna. De upprättade förbandstation i Tungelsta Folkets hus och i tingshus till Västerhaninge. Allt detta skulle jag hinna inspektera innan jag sprang till kyrkoråd 10:30 före högmässan. Jag slet och jag cyklade. Mm. Och jag skickade gruppchefen Helge Karlsson till kolla samariterna i Folkets hus. Han var trädgårdsmästare i Tungelsta. Och det kollade de i tingshuset. Det fick Ragnar Numan, han var gruppchef här uppe, göra. Själv kastade ett långt öga mot tingshuset och snodde in i kyrkan och inte ett sammanträde i sakristian och utsågs till kyrkvärd och trädde in i kyrkvärdskapet i hemvärldsuniform med marschskor och genomsvettiga cyklar till snömodden.
Det var en dramatisk dag i ditt liv, Anders.
Det var en svettig dag. Mm. Jag bara kommer ihåg Frosten där kom in och tittade. Vad är det nu då? Det är rikslarm på hemvärnet. Ta den väskan och lägg den där, sa han om Karlfordradet och Seppe. Ta ja. Det lugnt.
Ja, ja, var du i kyrkans häng.
Mm. Det var det. Sedan så kom det ju då häradsdomaren Otto Jakobsson slutade, så får jag väl säga att jag ärvde hans platser i kommunalnämnden, och jag tror inte han var mycket mer, för hans jobb, det mesta, det var ju domsagan och boställsnämnden och värderingar som han hade. Men inom det kommunala så hade han väl bara fullmäktige och kommunalnämnden.
Mm. Du hade blivit fullmäktig då?
Ja, det blev vi fullmäktig, det var det 48 har jag för mig. Mm. Ja, reservation för årtal, för jag är dåligt att komma ihåg årtal.
Men det finns ju...
Åren går fort.
Oh ja. Oh ja. Du kom alltså ganska hastigt intumlande i den högsta ledningen av kommunen, i kommunalnämnden.
Ja, det gick direkt. Mm. Det kommunalfullmäktige och valdes in i kommunalnämnden, det var ju året efter.
Ja.
Året efter det. Mm. Det var ju det att vad jag inte visste en gång i tiden, det var ju då jag på Utö sträckte upp en kommissarie för att han inte såg till att med under kriget att vi fick våra ransoner ordentligt, utan maten var knapp. Att det var inkallade kommunalmän som stod utanför i köket i den sommarstuga där kompaniexpeditionen var, där kommissarien fick på huden för misskötsel och utfodringen. Att sen de tog det hem och då...
Och fan att du var användbar.
Ja, jag tillhörde ju de där 200 som general Petri fick ta ut, där det hade spruckit för dem med hemvärldschefer. Han fick Skölds bemyndigandet att leta reda på 200 värnpliktiga, ja, och sätta de hemvärldschefer där han behövde. Mm. Och det var, jag var, kom med i tredje kursen utav dem, vi var 70-tal på Vällinge. Det var tre kurser för sådana på Vällinge, jag kom med i den tredje. Där vi var bagaren i Kivik i söder och skolläraren från Kompolombolo i norr.
Ja. Ni blev alltså formellt uttagna ur rullorna som värnpliktiga och insatta i hemvärnet.
Ja, jag vet inte hur, men det låg bara en F-order då jag kom ifrån Malmköping, där jag hade legat på utbildning som för kulsprute troppchef. Mm. Och vad jag skulle göra där, det vet jag inte, för jag hade ju varit ställföreträdare på kursbrytepluton. Så jag gick ju neråt. Jag fick ju troppchef 2 kursbrytare, jag hade 74. Men det var ju sånt som hände under kriget.